det var lite frimodigt sagt, Leif, men med hjälp av Herren så ska jag göra det bästa utav det. Jag är ju, vi tillhör ju egentligen alla det allmänna prästerskapet. Tack Fader i himmelen, tack att du är närvarande här i vår förmiddagsgudstjänst, i vårt årsmöte här idag. Tack att du kommer rikligen att välsigna oss. Vi behöver inte känna oss ensamma här. Nej, du är här, helige ande. Du är här ibland, mitt ibland oss. Tack att du ska välsigna, och du kommer att välsigna nattvarden här, Herre. Och det här ordet jag ska förmedla. Tack Jesus kär att du är densamme. Tack för din nåd, din barmhärtighet, dina löften, de håller, Herre. Att gå ut på i tro. Tack Jesus kär. Vi lägger allt här i dina händer för ditt namns skull. Jag tror det var i slutet av januari någon gång kanske som du, Leif, frågade om jag kunde säga något här idag. Och jag var väldigt tveksam först. Jag tänkte nej, det kanske borde egentligen vara någon av församlingsledningen som sa någonting idag här på själva årsmötet. Men jag tackade jag ändå, och det var lite märkligt. Jag tror det var redan samma dag, eller om det var dagen efter, så fick jag ett budskap ifrån Herren, den helige ande, som talade till mig att det här skulle jag fokusera på idag. Och jag har skrivit, som man brukar göra, en liten rubrik. Jag gör det egentligen för mig själv för att få lite avstamp, så att säga. Jag har skrivit här för, och det här ligger i tiden, känner jag. Jag har skrivit så här: förföljelsen av församlingen. Vi ser ju idag och hör idag att förföljelser av olika slag ökar och eskalerar allt mer i världen mot den levande Guds församling, mot de troende. Och jag ska återkomma lite mer om detta i slutet. Vi ska titta hur det var på Nya Testamentets tid när det gäller det här med förföljelser och hot. Jesus, han förberedde ju tidigt sina lärjungar och apostlar att de skulle komma att drabbas av förföljelser, hot och även dödas. Han säger vid ett tillfälle, Matteus, Jesus, att ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Och det vill jag stryka under. För mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och lite längre fram i Matteus där så säger han vid ett tillfälle, Jesus, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Det var hårda. Det var inga ljusa framtidsutsikter. Alltså namnet Jesus, personen Jesus och vad han gjorde på Golgata har varit oerhört laddat ända från hans födelse till våra dagar. För en del så har han blivit en stötesten, en dåskap och till och med ett fall. Men för oss och många med oss, tack och lov, så har hans namn blivit ett segernamn, ett välsignat namn till frälsning, befrielse och evigt och ett evigt liv. Tack och lov för det underbara namnet Jesus. Jag tror vi känner likadant allesammans med samlade här. Vad oerhört mycket han har betytt för oss i våra liv. Han är vår frälsare, vår räddare för evigheten. Han var fyrbåken som blinkade för oss på ett stormigt hav kanske. Vid ett annat tillfälle så var Jesus samlade med sina apostlar i den övre salen, och det här var strax innan de skulle vandra mot Getsemane, och vandringen mot Golgata efter det. Och då förberedde han den för en värld som ni skulle få möta. En värld av hat och förföljelse. För hans namns skull. Han poängterade Jesus. För hans namns skull. Och för evangeliets skull. Vi går till Johannes, vi kan läsa Johannes 15. Tre versar där. Johannes 15, 18-21. Så säger Jesus så här. När han undervisar dem. Det är ju hämtat från de här kapitlerna i Johannes evangelium. Som man brukar kalla för Jesu avskedstal. För sina allra närmaste apostlarna då. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatar er. Hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänar inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig skall jag också förfölja er. Har de bevarat mitt ord skall jag också bevara ert ord. Men allt detta kommer jag att göra mot er för mitt namns skull. Därför att ni känner inte honom som har sänt mig. Det skulle få konsekvenser för apostlarna och lärjungarna att bli efterföljare till Jesus. Det skulle kosta oerhört att fullborda missionsbefallningen. Så det kostar det egna livet. Vid ett annat tillfälle så har Jesus samlat folket och även bland folket där så sitter de skriftlärde och fariseerna. Och han varnar Jesus för fariseerna och de skriftlärde och fariseerna. Han varnar för dem och han går verkligen till rätta med dem när de samlade det. Och han utbrister: ve er skriftlärde och fariseer, ve er ni blinda ledare, ve er ni blinda dårar. Det var skarpa ord emot prästerskapet som Jesus satt här och uttalade mot dem. Han varnade för dem när han satt och samtalade med lärjungarna där och apostlarna. Och man får inte riktigt fram det i texten här, men det är mycket troligt att de satt också där någonstans, fariseerna och de skriftlärda, och hörde detta. Och så säger Jesus någonting som jag tycker är så rörande. Jag kan tänka mig att Jesus var rörd i sitt hjärta när han utbrister det här, Matteus 23 och 37-38. Jerusalem, Jerusalem. Och så riktar han det här nu mot fariseerna och de skriftlärde där. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Vers 38. Se, ett hus kommer att stå öde. Många gånger i Israels historia så lyssnade då kungarna och prästerna, prästerskapet, hellre till de falska profeterna. Och istället så förföljde man och dödade profeterna som Gud hade utvalt för att väcka sitt folk. Jesus, han kom till sina egna, men han blev förkastad av sina egna. Domen var oundviklig. Vers 38 här läste jag. Se, ett hus kommer att stå öde, säger han Jesus profetiskt. Domen var oundviklig. Templet skulle förstöras. Folket, judarna, skulle fördrivas ut över världen. Vi vet att så skedde det ett antal år efter Jesus uppståndelse. Man räknar med omkring 70 år efter Kristus. Så skedde detta. Då fullbordades denna dom. På pingstdagen, som man räknar, man säger, församlingens födelse, så var det ju dramatiska upplevelser av den helige ande, den helige andes kraft och gåvor, som drabbade apostlarna och andra lärjungar. Och allt detta, det fick profetiska konsekvenser. Apostlarna, de blev uppfyllda av den helige andes kraft och började frimodigt predika. Det var ju detta som var så tydligt i samband med andens uppfyllelse, att de blev så frimodiga, apostlarna. Det fanns inga hinder. De som hade varit så rädda innan, när de var tillsammans med Jesus ibland och samlats stängt dörrar och så vidare. Speciellt då efter Jesu död och hans uppståndelse. Nej, apostlarna blev uppfyllda av andens kraft och började frimodigt predika evangelium och befriade människor det var inte de som befriade människor, nej, de gjorde det i namnet Jesus. I apostlarna 3 och 4 så kan vi då läsa reaktionerna. De kom snabbt ifrån det religiösa prästerskapet. Strax efter här då, den här pingstupplevelsen, så står det att Petrus och Johannes, de befann sig där vid tempelområdet. Och det står att de botade en lam man. De botade inte honom, men de gjorde det i namnet Jesus. Så botade en lam man. Och då står det att folket, de samlade sig kring apostlarna. Och då börjar Petrus och predika där frimodigt. Men prästerskapet fanns där också. Och vi läser Apostlagärningarna 3, verserna 14 och 15. Där säger Petrus i sin predikan: ni förnekade den helige och rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom sina profeter, att han, Messias, skulle lida. Vers 19. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Och när saduséerna och prästerna som var där då hörde detta, så blev de så upprörda. Så det står att då grep man Petrus och Johannes där, ja, och fängslade dem över natt då. Men nästa dag, står det när vi läser det här i kapitel 3 och 4, så står det att de släppte dem med ett villkor då. Så släppte de dem. Och då sa de till: ni får inte tala och undervisa i namnet Jesus. Det kommer ju en gång på gång där. I namnet Jesus. Det fick inte tala och undervisa i namnet Jesus. Men vad säger då Petrus och Johannes? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Man måste lyda Gud mer än människor. Och efter det här som hände nu då med fängelset, så står det att Petrus och Johannes, de gick till sina egna, alltså till församlingen. Och så berättade de vad som har hänt. Och nu blir det klart för församlingen att nu befann den sig i ett trängt läge. De som hade dödat deras herre och frälsare hotade nu dem. Och så står det där i Apostlagärningarna 4 och 29, så står det att med ett hjärta och en själ, alltså återkomma till det här, med ett hjärta och en själ och i endräkt, så ropade nu församlingen tillsammans med apostlarna till Herren i bön. över det här läget, de här hoten som skakade dem. Och så står det i Apostlagärningarna 4:29 en bön där de ropar till Herren. Och nu, Herre, ser du hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Och vers 31 så står det: när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Vilket vapen, vilket starkt vapen bönen är, när man är samlas tillsammans och ropar till Herren. Jag hör inte Herren oss när vi är helt ensamma? Jo, visst gör han det. Vi har löfte om att när vi går in i vår kammare och stänger dörren, då ska Herren höra oss. Men när vi är tillsammans i endräkt, ett hjärta, en själ, och ropar till Herren, det är ett oerhört starkt vapen emot ondskans andemakter. Vi går vidare här i Apostlagärningarna till en man som heter Stefanus. Det var en lärjunge. Stefanus var en lärjunge. Han blev faktiskt avskild till församlingstjänare. Man kan väl tolka det idag då som, ja, lite mer praktiska uppgifter som diakon. Det står om Stefanus att det var en man som var fylld av nåd och kraft, och han gjorde tecken och under i namnet Jesus, den här Stefanus. Och det står att de otroende, de samlade sig omkring Stefanus, och de ville gärna diskutera med honom och sätta dit honom, att han, det här han hade att komma med, det skulle de prata ner. Alltså de var samlade omkring honom där och diskuterade. Men då står det så här: de kunde inte stå emot den vishet och den ande som Stefanus hade. De kom ingen vart. Och sen står det att i uppror mot Guds tjänare Stefanus så överföll prästerskapet honom och släpade honom inför stora rådet. Och sen står det att falska vittnen trädde fram och anklagade honom. Han var en ödmjuk tjänare, Stefanus. Och sen står det en märklig vers i Apostlagärningarna 6:15. När Stefanus sitter där vid det här rådet. Det skulle vara lite mer visa och klyftiga när de skulle anklaga Stefanus. Då står det så här: alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels. Tänk, hörni, det såg de här otroende som satt i rådet. De såg att han såg ut som en ängel, Stefanus. Man kan säga att Stefanus, han förbereddes för himlen. Han var nära himlen nu. Och sen står det att Stefanus, han tog till orda och predikade där frimodigt inför prästerna och rådet. Och han gick igenom Guds förbund och löften med Israels folk genom Abraham, Isak, Jakobs Gud, Mose och David, profeterna, och löftet om en kommande Messias. Och så avslutar han då med att tydligt förklara hur upproriska de har varit i sina handlingar mot profeterna och Guds son Jesus Kristus. Och han, det sista han säger här, Stefanus, i Apostlagärningarna 7:51, så säger han så här: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att en rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Och när de hörde det här, det var ju starka ord av Stefanus mot prästerskapet. När de hörde det, står det att de blev ursinniga, det här rådet, och ristade och skar sina tänder. Jag vet inte hur man gör då. Det står så emot Stefanus. Och de drev ut honom utanför staden och stenade honom. Och då står det att Stefanus, när han är där och de håller på att stena honom, då ropar han till Herren: tag emot min ande, ropar Stefanus. Ställ mig inte till svars för denna synd. Det var som ett eko av Jesus när han hänger på korset. Det var som ett eko när Stefanus utropade detta: Herre Jesus, tag emot min ande. Ställ mig inte till svars för denna synd. Stefanus, han blev den första martyren i församlingen i Jerusalem. I Apostlarna 8:1 så står det att samma dag så utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och många flydde, står det, från den heliga staden, utom apostlarna. Och så skingrades de ut över Judeen och Samarien. Och det som nu hade skingrats, vers 4 i Apostlarna 8, så står det: det som hade skingrats gick nu omkring och predikade evangeliet. Missionsförfallningen, spridningen av evangeliet om Jesus, det kunde ingen stoppa. Budskapet om frälsningen genom Jesus Kristus, det skulle ut över hela världen. Det största motståndet och förföljelsen, det kom ju alltså i första hand ifrån prästerskapet, de äldste, saduceerna, skriftlärde, fariseerna. Ja, det var en salig blandning utav de här ledarna i Israel. Och budskapet om Jesus som Guds son, det var det här de predikade, att Jesus var Guds son, han var korsfäst, han var uppstånden. Och det var ett nytt förbund instiftat genom Jesu blod som förlåter och renar människan från all synd. Det var det här som blev en stötesten för dem. Det var det här som var grogrunden av deras hat och förföljelse mot dem som predikade om namnet Jesus. Paulus, han säger vid tillfälle: deras sinnen blev förstockade. Längre fram i aposteln läser vi om att Petrus, han fängslas på nytt. Man griper och misshandlar församlingsmedlemmar. Och dessutom så avrättar man aposteln Jakob. Aposteln Jakob, det var Johannes bror. Man avrättar honom med svärd, står det. Och Jakob, han blev den första aposteln som led martyrdöden. Sen vet vi att de flesta av apostlarna i Nya testamentet, de led en fruktansvärd martyrdöd. Jesus, han hängde ju på korset med huvudet uppåt i alla fall och fötterna nedåt. En del av dem som led martyrdöden, de hängdes upp och ner på korset. Fruktansvärt. Men de släppte aldrig taget. De svek inte evangeliet och Jesus, inte den minsta. Alla predikade frimodigt ända in i döden. Och sen har ju olika metoder av förföljelser och martyrskap fortsatt genom hela den kristna historien, genom den pånyttfödda församlingens hela historia fram till våra dagar. Det är så att det har ju kostat att sprida det rena, det klara, oförfalskade evangeliet om Jesus Kristus. Inget kompromiss. Ett evangelium som är kompromissat. Nej. Det oförfalskade och rena och klara evangeliet. Om vi kommer fram nu till vår tid, våra dagar. Så jag koncentrerar mig här. Men jag vill ändå ha det här sagt. Därför att det här om förföljelser, det är så aktuellt i våra dagar när vi ser ut över vår värld. De senaste åren, som jag sa i början, så har vi sett och hört hur förföljelser och hot mot kristna, Jesus troende, eskalerar och ökar i många länder. Det finns en internationell missionsorganisation som heter Open Doors. Jag får information utifrån dem rätt så ofta. De stöder förföljda kristna i många länder. De sprider biblar och de ger humanitär hjälp och så vidare. Men de söker också upp förföljda troende, ofta i hemlighet då. Kommer de in i länder och söker upp troende och får då rapporter om läget i det här landet. I supernationerna då, Kina och Indien, så kan man läsa och höra att det ökar på sina håll rätt så dramatiskt när det gäller förföljelser och hot mot de som öppet bekänner Jesus och som kanske har lämnat en annan religion och tagit emot Jesus till frälsning. Det har ökat detta, har det kommit fram i många länder, men framförallt de här supernationerna. Det kan vara olika områden i de här länderna, men det är helt klart att det är en trend. Det ökar och eskalerar. Och vad är då grundorsaken till det här? Ja, det kan ju vara religionsförtryck och det kan vara kommunistiskt förtryck, religiös nationalism och diktatorisk paranoia och etniska motsättningar. Men framförallt så är det ju antikristliga krafter som verkar. Antikrist som är en motpol mot Jesus Kristus och hans evangelium. Men samtidigt så hör vi också att i många länder så har evangeliet framgång. Och det är helt klart och tydligt att parallellt med förföljelser och hot så är det väckelse helt enkelt på sina håll. Och evangeliet har framgång. Det går inte att stoppa evangeliet och det sprids ju nu med en ofantlig hastighet med modern teknik. Så sprids det oerhört snabbt ut över vår värld i många länder genom satellitkanaler och internet och så vidare, webben och så vidare. Så kommer människor till del, evangeliet kommer människor till del. Det går fort nu, men evangeliet ska ut i hela världen innan Jesus kommer, vi vet det, men det går fort nu. Samtidigt med att församlingar och troende förföljs idag så ökar också, jag tänker på Israel, antisemitismen ökar också på många håll. Och det är som att det sker parallellt, församlingen och Israels folk och land. Och det som tilltar nu det här med förföljelsen, det känner jag och många andra också säkert, att det är starka tidstecken på att vi lever i ändens tid och Jesu och andra tillkommelse är nära. Antikristliga krafter påverkar också vårt land. Alltså, man vill att vårt budskap, det ska samhällsanpassas till vår samhällsutveckling. Men vi, vår församling här och många andra, vi säger där stopp. Vi vill inte anpassa vårt budskap till samhällsutvecklingen. Nej, vi vill predika det rena och klara, oförfalskade evangeliet, för det är sanningen. Och sanningen, säger Jesus, ska göra människan fri. Halleluja. Det är en avkristning, tycker jag, jag upplever i vårt land också. När det gäller lagar som stiftas och när det gäller hur man på många håll så har det är en antikristlig anda som sprider sig i skolor och daghem och på många platser i media och även upp i regeringshåll. Jag läste häromdagen att det var en ledare i en känd kristen, jag behöver inte nämna namnet, men i en känd kvällstidning som skrev att nu är det omodernt, vi behöver inga gudstjänster längre i Sverige på tv. Det är gammalt, det är förlegat, det kan vi stänga av. Det kommer hela tiden såna här budskap på olika håll. Och det som är allvarligt också, det är den här religionsblandningen man proklamerar. Och så kommer det även in kanske i kristna sammanhang i vårt land. Att man ska acceptera alla religioner. Och vi har olika vägar, vi är många religioner, men vi har olika vägar. Och så når vi till slut tillsammans Gud, samma Gud. Det här är mycket allvarligt och här kan vi aldrig, vi kan inte backa en millimeter på detta. Att alla vägar, religionsvägar, bär till samma Gud. Vi har skarpa bibeltexter om detta. Jesus själv säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och Petrus han säger, Apostlagärningarna 4, hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det är klara besked, svart på vitt. Finns ingen annan väg. Vi kan inte blanda in någon synkretism, någon religionsblandning. Men det vill samhället. Och det här smyger sig också in inom kristenheten. Och jag tror att det är mycket som kommer dela troende i den här yttersta tiden. Troende och kanske även församlingar. Budskapet om Jesus, hans radikala budskap, det kan formligen bli någon sorts vattendelare. Och jag tänker ofta på det här med Jesus när han undervisar om de 10 jungfrurna. Är det så allvarligt? Jag hoppas egentligen inte det. Men är det så allvarligt att de 5, det var 10 stycken, ja. 5 av dem hade inte någon olja. Gäller det vår framtid? Gäller det idag? När det gäller kristenheten? Familjeupplösningen är mycket allvarligt i vårt land också. Det är ett uppror mot Guds skapelseordning. Gud skapade man till man, kvinna till kvinna. De skulle bli ett och skulle föröka jorden. Vi såg ju tidigt domen i Sodom och Gomorra. När man gör uppror mot Guds skapelseordning. Och nu smyger det sig in i våra dagar. Man ska experimentera med könen. Mycket allvarligt. Därför att familjen är samhällets kärna, grundbult. Den får inte rubbas. Nu smyger det sig in tankar och experiment. Och till och med nere i förskolan, jag läste nu i en förskola i en stad i Mellansverige, läste jag att de skulle barnen där, det var bara förskolan det handlade om. De skulle verkligen känna efter, är jag pojke eller är jag flicka egentligen? Vad är jag? Ja, och så vidare. Sverige är på väg utför. Men jag tror ändå, hörni, att det finns hopp. Och det var här jag kommer in på det här. Församlingen här i Apostlagärningarna, när de var hotade, så samlades de i endräkt. Det blir ett hjärta och en själ och ropade till Herren. Och där är vi nu. Och därför tror jag Att vi här nu vill gå in i den här tiden nu så framöver, imorgon och framöver, idag. Vi kommer att behöva varandra ännu starkare och mer tillsammans. Att vi blir ett hjärta och en själ och smälter samman i andens enhet. Också med andra kristna som är väckta och är på samma våglängd och vill stå med oss. De ska vi också vara tillsammans med. I ett hjärta och en själ, i en dräkt, så ska vi ropa till Herren. Inför den tid vi nu går till mötes. Ja, blir det mörkare och mörkare? Ja, det ser ut så. Men då brukar jag säga så här. Och jag tror, vem var det jag läste som skrev det? Jag tror det var, jag läste en artikel utav han i Dina, vad heter han? Vår broder som är ute och predikar så här, så fort i välsignelse. Ja, så är det med namn. Men alltså, ju mörkare det blir, ju starkare blir evangeliets ljus. Arabashikori, halleluja. Det finns hopp. Alla våra bönebarn vi ber det för. Vi ska komma. Vi blir starka när vi är tillsammans. I bön. Jag tror på en böneväckelse. Vi har fått allvarliga budskap. Jag vet att en del som har kritiserat honom, men vi ska inte döma, vi ska vara öppna. Lars Enarsson har på YouTube haft mycket starka budskap hela året och har fortfarande om läget i vårt land. Att vi måste in i bön. Guds folk måste väckas. Vi ber dig nu, väck ditt folk så att fler och fler blir ett hjärta och en själ och i endräkt ropa till Herren. Jag säger det igen, jag ber dig, jag upprepar det här igen. Vi ber dig om nu, väck ditt folk i vårt land så att fler och fler blir ett hjärta och en själ och i endräkt ropa till Gud för vårt fosterland. Det är enda vägen. Vi läser i Apostlagärningarna, det är enda vägen. Det är det starkaste vapen vi har. Bönen och Guds ord. Vi ska samlas i bön. Vi ska samlas i Guds, i ordet. I gemenskapen. I undervisningen. Vi ska samlas omkring detta. Och då blir vi starka. För det är ju inte mot människor vi kämpar, utan det är ju mot ondskans andemakter i himlarymderna. Jag ska sluta med att citera här. Jag läste en artikel här utav vår kära bror Ingmar Helmner, som har varit till oss flera gånger. Vilken välsignelse han får vara till, hörni, som var nära döden. Han var så nära döden. Han var nästan i himlen. Men en stark bönerörelse i vårt land som bad för honom. Han fick komma tillbaka och han kommer säkert få vara till rik välsignelse i många år till. Han skriver ofta i Hemmets Vän en artikel. Jag ska läsa en artikel han hade här just om. Han tog upp det här med religionsblandningen. Och jag ska läsa det sista han skrev här. Från 7 mars i år. Alla vägar bär till Rom, vad det handlade om. Det är ett gammalt historiskt talesätt. Idag används det för att säga att det ena säkert är lika bra som det andra. Men Jesus talar om två vägar. En bred och en smal. De flesta vandrar på den breda vägen som leder till fördärvet. Livets väg är smal. Porten är trång. För den som vill finna den. Men alla kan finna den. Den är trång. Men alla kan finna. Alla får plats. Genom den trånga porten. Antagligen kommer det att bli ännu mer påtagligt framöver. För sanna lärjungar. Det kommer att kosta att gå den smala vägen. kanske öppen förföljelse inte är så långt borta, skriver Ingmar Helmer här. Tack Jesus, tack för det här ordet och lagt mitt hjärta, och tack att vi får ta emot det här i våra hjärtan, Herre. Och tack Jesus för att du kastar inte ut någon. När du vill använda varenda en av oss i församlingen och i vårt vardagsliv. Vi får tjäna dig, och du har lagt ner gåvor i våra liv, och du kan lägga ner ännu mera gåvor. Tack Fader i himlen att du är mitt ibland oss nu, och du verkar i vårt möte, och du vill möta med våra behov, Herre. Du vill förnya oss i den helige ande. Du vill hela och läka. Tack Jesus kär. Tack att du är med fortsättningen här nu utav det här mötet nu. Nattvarden här och i årsmötet vi ska ha för sen. Tack att du är med församlingsledningen här, styrelsen. Du är med dem och äldste. Tack att de får vara ledda utav dig, av den helige ande. Vi ber för dem. Vi ska bedja för dem. Tack Jesus att du hör bön nu. För ditt namns skull. Amen, amen.